Hej och välkommen till en podd om onkologi. Och idag har Ali och jag med oss David Borg från Lund, eller Skåne universitetssjukhus heter det nu, som ska prata om övre GI, eller närmare bestämt esofagus och ventrikelcancer. Välkommen David!
Tack så mycket!
Jättekul att ha dig med!
Kul att vara här och träffa er igen.
Precis, det är faktiskt andra gången du har blivit inlurad här av oss. Men idag ska vi prata lite mer om baskunskaper kring esofagus och ventrikel. Och vi tänkte att vi bara börjar lite grann om bakgrunden och lite frågor om esofagus och ventrikel. Kanske vi benar ut de två diagnoserna lite grann. Hur skulle du säga, hur delar vi in esofagus och ventrikelcancer?
Det är ju jäkligt svårt och rörigt. Det låter ju enklare än vad det är, men ja, man kan dela in det utifrån, man kan titta utifrån anatomi och, ja, och då är frågan, var går gränsen mellan esofagus och ventrikeln? Och det är inte självklart och det ändras från olika TNM-versioner. Och tittar man på global statistik, ja, hur vanligt är ventrikelcancer? Ja, men då har man ofta inkluderat det här området som heter kadia eller gastroesofagala övergången i ventrikelcancer. Men liksom i Sverige till exempel, då räknar vi ju kadiacancer ofta som esofaguscancer. Och det gör man i TNM8. Så att det är lite rörigt var gränsen går någonstans. Och, så man kan tänka anatomi för att skilja då esofagus och ventrikel. Och sen finns det ju då, om vi snackar ventrikelcancer, det vi ska prata om idag är ju den klassiska sorten, alltså adenokarcinom. Sen finns det ju sällsynta varianter. Det finns ju lymfom och gist och euroendokrina. Men idag ska vi bara prata om de klassiska cancerna. Sen i esofagus, där har vi två huvudtyper. Det ena är ju skivepitelcancer som är dominerande globalt. Och sen har vi adenokarcinom som är vanligare i västvärlden.
Ja, men precis. Man tror ju att det är väldigt enkelt. Det är bara esofagus och ventrikel, men ingenting är så enkelt. Om man tänker då hur vanligt det är esofagus då skivepitel adenokarcinom eller den vanliga då klassiska ventrikelcancern.
Det blir väldigt klurigt att bena ut det. Om man tittar totalt esofagus och ventrikelcancer är liksom den rapporterade globala incidensen, den är väl kanske på 1,6 miljoner nya fall per år. Sen är det klart ett stort mörkertal på länder som inte har någon statistik. Då ska jag då uppskatta utifrån att man tänker att det som många räknar in i ventrikel, att där finns faktiskt kadia, adenokarcinomen med. Så om vi tänker, nu ska jag bara estimera här, att ventrikelcancer kanske är 800 000 fall per år. Adenokarcinom i distala esofagus, kanske 200 000 fall per år. Skivepitelcancer i esofagus, 600 000 fall per år. Någonstans i den storleksordningen. Och tittar man på Sverige, då har vi lite bättre koll. Då har vi, om vi går uppifrån, så kanske 200 fall av skivepitelcancer i esofagus. Drygt 500 fall av adenokarcinom i esofagus. Och 500 fall av ventrikelcancer, ungefär.
Men så det räknas ju ändå som ganska ovanliga tumörformer i Sverige just väl?
Ja, det blir 12-1300 fall totalt per år. Men globalt sett, om man slår ihop dem, så är det väl den fjärde vanligaste cancerformen.
Mm. Och vart är det vanligast någonstans i världen?
Ja, det beror ju också lite på vilken variant vi talar om. Men Asien ska man väl säga när det gäller ventrikelcancer. Och även skivepitelcancer i esofagus. Däremot adenokarcinomen i distala esofagus, där de ofta är, det är ju framförallt det vi kallar västvärlden. Så brittiska öarna, Nederländerna, alltså Västeuropa, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland.
Nu har du redan kommit in lite grann på det med riskfaktorer och vilka som drabbas. Vad har vi för riskfaktorer för esoventrikel, om man då tänker skivepitelcancer, esofagus och de vanliga ventrikelcancerna?
Alltså det finns ju generella riskfaktorer. Ålder är ju alltid ofta en riskfaktor, och så även här. Och sen lågt intag av frukt och grönt och lågt socioekonomisk status, alltså låg utbildningsnivå och dålig inkomst, har vi mer. I alla fall i esofagus är ju manligt kön en riskfaktor. Det är klart överrepresenterat här. Sen har vi mer specifika då skivepitelcancer i esofagus, och till exempel så man sa för rök och krök, men det är en cigarettrökning och alkohol, det är kända riskfaktorer. Adenokarcinomen i distala esofagus är ju reflux och övervikt. Och den med trickelcancern, där är det ju den stora riskfaktorn där, Helicobacter pylori. Det står väl för över 90% av alla fall globalt sett.
Och om man tänker liksom, finns det någon trend? Blir det vanligare, mindre vanligt?
Ja, alltså ventrikelcancer, nu vet jag inte hur man vet det, liksom för 100 år sedan var det den vanligaste cancerformen i världen. Men där har nog incidensen minskat, framförallt i västvärlden. Och tittar man i Sverige de senaste 50 åren så är det liksom en bråkdel nu vad det var på 70-talet. Skivepitelcancer i esofagus. Vet inte, möjligen en trend till möjligen något minskande incidens. Adenokarcinom i esofagus har ökat dramatiskt sedan 70-talet. Det är som en 45-graders kurva, den incidenskurvan. Nu har det kanske planat ut.
Jag måste passa på att fråga David. Om man nu tänker sig uppdelning i anatomiskt läge och så finns det histopatologi. Och som en följdfråga på det här med över tid. För det känns ju som att vi pratar om de här sjukdomarna som, du får rätta mig om jag har fel, men som att ett adenokarcinom i nedre esofagus lite analog till en ventrikelcancer, ett adenokarcinom på vissa sätt till liksom hur sjukdomen är, och skivepitelcancer i esofagus som en lite annan sjukdom. Har det varit så liksom långt bak i tiden också, om man tittar på hur man, det vi vet idag om de här sjukdomarna, eller har det varit att man blandar lite äpplen och päron, att esofaguscancer, ja, det är det. Och sen...
ja, men när jag började på onkologen 2003, och då brydde man sig inte om, ja, men det är esofaguscancer, och det var ju som ingen distinktion om det var adenokarcinom eller skivepitelcancer. Men det började väl komma då, man började tänka, ja, men nu är det ju fler och fler adenokarcinom, och det var då i alla fall i Lund som esofaguscancern gick från att skötas av de som höll på med head and neck cancer till oss som höll på med GI-cancer, för att det påminner mycket om en trickelcancer. Men det man ser i många studier bakåt i tiden, så har man ju inkluderat båda histologierna, och även på senare år har man faktiskt ibland gjort också. Så att, men man går mer och mer mot att tänka att det här är olika sjukdomar biologiskt. Sen kan den kirurgiska approachen och strålapproachen vara densamma.
Om man då tänker sig att vi har en patient som har antingen esofaguscancer eller ventrikelcancer, vad brukar man ha för symptom och hur ställs diagnosen?
Esofaguscancer är lite enklare. Det är ett smalt rör, så att det vanliga där är ju svällningssvårigheter, att maten börjar haka upp sig och fastna, och det kommer ju smygande. Så att det är ju klassiska, och det ska föranleda en gastroskopi, nytillkomna svällningssvårigheter. Men trickelcancer är lite mer diffust, och det kan vara lite som dyspepsi, övre buksmärta, järnbristanemi, symptom på GI-blödning, tidig mättnadskänsla som man, i minst 3 veckor tror jag det är som kriterium, och kräkningar sedan 3 veckor tillbaka. Men det är mer så att det kan föranleda en gastroskopi. Men gastroskopi är liksom det som man ställer diagnosen. Gastroskopi, och så tar man biopsier som bekräftar. Men så fort man stoppar ner skåpet och ser en tumör, så startar det som standardiserat vårdförlopp.
Och vart är det liksom vårdcentraler, eller vilka är det som sköter de här utredningarna då?
Ja, skopierna, det görs kanske lite olika om det görs på som kirurgen heter eller privata skopimottagningar. Det är nog lite olika regioner. Men så fort man hittar en cancer så brukar det vara kirurgklinikerna som tar över primärutredningen.
Mm. Och när du var till det mest spännande som vi är intresserade av, när träffar du som onkolog patienten?
Ja, men det är ju för det görs lite olika saker i primärutredningen. Så att vi blir inte involverade förrän efter utredningen är klar och man har haft en MDK, och där sagt att ja, men den här patienten bör inleda eller bör ha onkologisk behandling. Så det är först då vi träffar patienten, och vi blir inkopplade först vid MDK.
Och när du sitter på den här MDK:n, vad är det för någonting du vill veta som onkolog? Vad behöver vara klart för att du ska kunna ta ett beslut om vad patienten ska ha för behandlingar och vart, vilken riktning patienten ska.
Mm. Men man vill såklart veta vad är det för typ av cancer. Både liksom, var sitter den? Är den spridd eller inte? Vad är det för histologisk typ? Sen borde ju också lite då på, är det här botbar sjukdom eller inte? Och är det som att nej, men det här palliativt, här ska vi kanske in med olika som, tillägg med immunterapi och targeted drugs. Då ska man ha lite olika prediktiva analyser. Men en väldigt viktig faktor är ju också patientens allmäntillstånd och komorbiditet. För det, de här patienterna är ju ofta lite äldre, mellan 60 och 80 år är väl de flesta. Även om det finns, kan ju dyka upp en 20-åring med ventrikelcancer, det är sällsynt, men det kommer någon par år som vi ser. Och patienterna, har de svårt att få i sig näring, de går ju ner sig väldigt snabbt och blir i dåligt skick och klarar ingenting om man inte är som väldigt på bettet med fixa till nutritionen. Och kirurgerna är också väldigt måna om att det här är, fast framförallt om man ska göra en esofagektomi där man är inne och både från buken och från thorax och bort en lunga kollaberat. Patienten ska ha god hjärt- och lungfunktion. Det är ganska så mycket, mycket patientfaktorer, inte tumörfaktorer bara, utan patientfaktorer är väldigt viktiga.
Och om man går in liksom på då, det som du har varit inne på med behandling, alltså du har berört lite grann kring behandling och så. Men säg att vi har en icke-spridd sjukdom. Nu har vi ju ändå, man får ändå dela in det som att vi har olika diagnoser, esofagus, skivepitel och adenokarcinom och ventrikelcancer då. Hur behandlas, lokaliserar sjukdom?
Ja, men om vi då förutsätter att det är en pigg patient som tål ett kurativt upplägg och är den skivet till cancer i esofagus, då man kan säga standard där är neoadjuvant kemoradioterapi. Man ger 41,4 grej på 23 fraktioner med paclitaxel carbo. Det vi kallar cross, kallar vi den regimen. Som en neoadjuvant behandling och sen esofagektomi. Ett alternativ till detta upplägg är att ge det som kallas definitiv kemoradioterapi. Att man strålar till ungefär 50 grej och även tar med elektiva körtlar. Och där kan man ha olika varianter av kemoterapi. Men där man då inte planerar att göra en kirurgi, utan man hoppas att de botas med enbart en kemoradioterapin. Men följer de noggrant, och är det så att de inte går en komplett remission så opererar man dem. Eller om de får lokal recidiv. Sen när det då gäller adenokarcinomen i esofagus, fram tills nyligen så fanns det egentligen två standarder där. Det ena var neoadjuvant kemoradioterapi, precis som vid skivstelcancer. Det andra var perioperativ, alltså neoadjuvant och adjuvant cytostatika med den här regimen som heter FLOT, 5FU, oxaplatin och docetaxel. Nu i fjol så kom då resultat från ESOPEC-studien som visar att nej, det är bättre med perioperativ FLOT, klart bättre än kemoradio med cross. Så att ny standard där är kemo för och efter. Och vid ventrikelcancer så är standard perioperativ FLOT.
Där kan man igen säga att adenokarcinomen i esofagus tar ett steg ännu närmare ventrikelcancerna där då. Jag tänkte på cross versus definitiv radiokemo på esofaguscancerna där, skivepitelcancerna. När väljer man vilket? Finns det något som är att föredra?
Man har ju mycket evidens för neoadjuvant kemoradioterapi. Sen kan man säga att den här cross-studien, den visade ju en 5-års överlevnad som ökade från 30 till nästan 60% vid skivepitelcancer. Sen var det en väldigt liten andel av patienterna som hade skivepitelcancer, så det ska man ha med sig. Och det finns gamla studier som har jämfört de här olika neoadjuvant kirurgi jämfört med definitiv, som egentligen inte ser någon överlevnadsskillnad. Men det är väldigt gamla studier som är svårt att dra någon slutsats ifrån. Så att, nu pågår det ju en global studie, NIDS, som jämför de neoadjuvant cross eller kemoradio plus kirurgi eller definitiv kemoradioterapi. Så den kommer ju bli väldigt viktig. Det är ju Magnus Nilsson på Karolinska som huvudprövare. Så den är väldigt viktig, men den kommer ju ta många år. Och i praktiken så, sen är det ju, patienterna tycker ju, har ju mer och mer att säga till om. Och när de får höra att det finns en, när kirurgerna berättar hur en operation går till och hur man mår efteråt, och de får höra att det finns kanske en möjlighet att undvika det. Så att, jag tycker alla patienter som tillfrågas här nere, då vill de inte vara med i den här NID-studien, utan de vill ha definitiv kemoradioterapi. Eller de flesta vill. Sen är det en viss fråga som, nej men, den måste opereras bort, annars lite.
Just det, precis. För det var min nästa fråga egentligen. Hur mår patienterna efter esofagektomin?
Ja, det är ju, de mår ju sådär. Det är ju en väldigt stor kirurgi och det ligger ju på IVA i flera veckor efteråt. Men en del går hem ganska snabbt. Men alltså, man har ju stökat om, man har ju tagit bort matstrupen och gjort om magsäcken till ett rör som man kopplat upp. Kopplat ihop högt upp, och det är klart att ätandet är ju inte som förr, om man har varit inne i thorax, så att patienterna, vad säger kirurgerna, det tar ett år innan du återhämtar, men sen har ju livskvalitetsstudier visat att de här patienterna som har genomgått såväl esofagektomi som gastrektomi, att de har ju mångårig påverkan på olika komponenter av livskvalitet.
Efter den där definitiva behandlingen, oavsett om det är definitiv radiokemo eller kirurgi, är man klar då med sin, eller finns det någon behandling efter det?
Har man gjort definitiv kemoradioterapi och då med komplett remission, men då är man klar, om man är surveillance. Om man har givit neoadjuvant kemoradioterapi och opererats, och då är det så här, om det inte är komplett remission i PAD, vilket det nog var i den här krossstudien, var det väl över 40% som var i komplett remission i PAD. Men om det inte är så, då finns en studie som har visat att ett års adjuvant nivolumab ger en klart bättre disease-free survival. Fortfarande inga överlevnadsdata publicerade. Men den rekommenderas, det är en godkänd behandling och vi brukar diskutera med patienterna och erbjuda om det.
Och hur ser prognosen ut då? Om du har en kurativ setting, är det en bra prognos eller hur ser det ut?
Ja, men det är väl hyfsat. Det har gått framåt ganska mycket de senaste 10-20 åren. Och ja, men i studierna, om man tittar på femårsöverlevnaden, så om nu både esofagus, ventrikel eller olika histologier, så i studierna ligger de mellan 45 och upp mot en 60%. Tittar man liksom real world data i Sverige till exempel, så ligger femårsöverlevnaden för de som genomgått 20 och onkologisk förbehandling omkring 40%. Så att det är ju hyfsat ändå.
Och om man tar ett steg vidare i nästa skede då och tänker en icke-botbar sjukdomssituation, till att börja med, metastaserad esofagus eller ventrikelcancer, vad är ett typiskt spridningsmönster? Vad brukar de här sjukdomarna sprida sig?
Ja, det man kan säga, ventrikelcancer då är ju lite lurig, för där den kan man ju då histopatologiskt dela in i enligt olika system. Det finns en sån WHO-klassifikation som vi inte använder i praktiken i Lund. Och sen finns det också en Laurén-klassifikation som är enklare och som vi går efter. Och som man, det varierar nog på olika ställen vilken man föredrar. Men i de europeiska studierna har man faktiskt använt den här gamla Laurén-klassifikationen från 60-talet som delar in det i diffus subtyp och intestinal subtyp. Och så finns det en blandform. Men de har väldigt, så den intestinala subtypen, den är ju mer, den sprider sig som en intestinal cancer. Det är lymfkörtlar och lever och lungor. Medan den här diffusa subtypen, den kan ju växa under slemhinnan, så man kan ju missa den om man bara stoppar ner ett skåp och tittar. Den är ganska lömsk och den sprider sig peritonealt, alltså i peritoneal carcinomatos. Och i esofagus då, ja men adenokarcinom esofagus, det är ju som intestinal ventrikelcancer som den sprider sig, och skivepitelcancer, ja men det är väl också där, lungor och lymfkörtlar, skelett ser vi lite ibland också, och jag lever också.
Och i en sån MDK-setting där det är tydligt att det kommer inte vara fråga om kuration, förutom patientfaktorer som såklart är viktiga på samma sätt som en MDK vid lokaliserad sjukdom, Vilka, Vad mer vill du veta? Det finns ett antal biomarkörer. Och...
Mm. Om det är en skiva till cancer, då vill vi veta för grunden i den systemiska behandlingen, cytostatika, 5FU, eller fluoropyrimidin och platina. Men vi vill också veta PD-L1 uttryck i tumören. Och det kan man mäta på olika sätt, som heter CPS och TPS. Men det vill vi veta för att se om vi kan lägga till immunterapi till cytostatika. Eller om man faktiskt kan ge Nivo Ipi enbart. Men det är inte lika bra som kemo plus Nivo. Så det blir skivupptaget cancer. Vid adenokarcinomen, då har vi en hel radda markörer. Och den viktigaste där är det som heter MMR, mismatch repair. Eller MSI, mikrosatellitinstabilitet. Och det ska nu mera ska väl egentligen reflextestas. Så det ska finnas inför MDK för att de patienterna verkar ju inte ha nytta av perioperativ kemoterapi vid resektabel sjukdom. De har också väldigt god effekt av immunterapi. Så det är den viktigaste prediktiva analysen. Sen är det också HER2 för att se om man kan lägga till trastuzumab, PD-L1, CPS för att se om man kan lägga till nivolumab eller pembrolizumab. Ja. Så att MMR eller MSI plus HER2 plus PD-L och CPS, det är ju de tre biomarkörerna just nu vid adenokarcinom.
Och vid en spridd MSI-cancer, är det fortfarande, tänker man ändå då att de behöver kemo också, eller hur brukar man göra i praktiken? Det kanske varierar.
Ja, och där är det ju inte, vid kolorektal MSI-high, där är ju, det finns ju stora studier som visar på att man, i första linjen ska man in med immunterapi, pembrolizumab eller Nivo Ipi, och vi vet nu att Nivo Ipi verkar vara bättre än Nivo Singel. Vi har inte lika mycket studier på ventrikelcancer, MSI-high, men i de här studierna där man har använt immunterapi och sen i subgruppsanalyser tittar på DMMR och MSI-high, så har de ju väldigt god effekt. Och det är godkänt i andra linjen, EMA godkänner, men vi har faktiskt i vårdprogrammet sedan flera år tillbaka rekommenderat immunterapi redan i första linjen, till exempel pembrolizumab, och att det är inte säkert att man behöver kemoterapi faktiskt. Så vi brukar ge pembrolizumab singel.
Finns det några patienter du skulle kombinera kemo plus immuno för MSI-high DMMR-patienterna? Eller är det enbart immuno som gäller för alla?
Vi har nog inte gjort det. Jag vet inte om det tillför något eller inte, eller ger vi bara onödig toxicitet.
Men det är en intressant, jag tycker det är en intressant tanke, för att trenden går ju mer och mer mot att man kombinerar väldigt mycket, och det finns väldigt mycket studier inom ventrikelcancer där man testar då kombination kemo plus immun och plus någonting annat, och det går väldigt mycket trend i att lägga till slut har vi 5 kombinationer med olika läkemedel som ger väldigt mycket tox, men man har inte testat just seriellt liksom om det verkligen bidrar någonting att ge alla på en gång, eller om man ska, eller om man har lika bra effekt av att ge alla var för sig. Så jag tror att det är viktiga studier framöver där vi behöver titta på det också.
Ja, framförallt om det är som en palliativ situation där måste vi ta toxiciteten i mycket större beaktande, tänker jag.
Om man vill få en känsla rent generellt hur det blir för de här patienterna när vi startar dem på systemisk behandling, och då vet vi ju nu att det finns många olika biomarkörer, framförallt vid adenokarcinom, esofagus eller ventrikelcancer, som gör att behandlingen kan se olika ut. Men går det att säga någonting till lyssnarna lite grann om vad kan man förvänta sig? Brukar patienterna svara? Är det mycket biverkningar? Vad är din känsla?
Ja, men kan man säga responsraten, vad är den? Kanske hälften av patienterna kanske svarar på behandlingen som en objektiv respons. Lite beroende på om det är bara kemo eller kemo med tillägg. Och sen överlevnaden ligger på kanske 10-16 månader i median, lite beroende på vad man kan ge för behandling. Och det är ju framförallt cytostatika biverkningar de upplever. Trötthet, illamående, benmärgspåverkan, neuropatier av oxaliplatin. Trastuzumab tycker jag inte man ser några biverkningar av, och tillägg med immunterapi, det kan ju komma allvarliga biverkningar där, men jag tycker det är väldigt sällan vi ser det. Det är några få procent. Så det är framförallt cytostatika biverkningarna.
Och för de som får en kombination av cytostatika och immunterapi, om man tänker sig i praktiken när man träffar de patienterna och de utvecklar biverkningar, då som du beskriver, ofta kopplat till cytostatika, är det som i vissa andra tumörsjukdomar att man avslutar cytdelen och fortsätter med immunterapi?
Så om de får
biverkningar som man tänker är kopplat till cytostatika delen, brukar man fortsätta med immunterapin så länge de tål det, eller progress, eller ska man liksom göra ett uppehåll från den?
Ja, man får väl i första hand göra en rejäl dosreduktion av cytostatikan, och sen kanske man tar bort också i platinet, men enbart immunterapi har ju ganska klen effekt förutom vid DMMR. Men det blir nog att man börjar plocka bort cytostatika om det börjar bli mycket toxicitet, eller om de har svarat bra men på behandling men börjar få mer och mer biverkningar. Men vi ser väl om det kan hålla med bara rätt hemmaren. Vi har inte jättemycket stöd därför, men jag tror att folk är pragmatiska där.
Och vad gäller prognostiskt, vi pratade lite grann om vad man kan förvänta sig för svar och lite om biverkningarna, men händer det att patienter med spridd sjukdom blir av med sin cancer? Hur går det generellt för patienterna? Såklart olika beroende på alla de här olika markörerna och behandlingarna, men hur ska man tänka generellt?
Nästan alla med metastaserade sjukdom som får palliativ behandling dör i sin sjukdom eller av behandlingskomplikationer. Metastaskirurgi är ju inte etablerat. Hittills har inte studien varit som övertygande där. Förutom om man har lymfkörtelmetastasering paraortalt eller retroperitonealt. Det har vi nog sett tidigare, och de verkar väl löna sig att faktiskt göra metastaskirurgi. Men annars med bara systemisk behandling så har väl genom åren sett en handfull patienter som haft mirakulös bra effekt av cytostatiska behandling och som är komplett remission sedan många år tillbaka. Då vi efter 5 år avslutat kontrollerna. Så det finns de här mirakelfallen, men det är sällsynt. Så det brukar jag inte säga till patienterna.
Och om man, det som Lisa lite var inne på, att det är mycket kombinationer, som mycket behandlingar som läggs till. Vad kan man förvänta sig på gång vad gäller behandlingen av de här sjukdomarna? Finns det någonting nytt som du ser bakom horisonten?
Ja, men det som är väldigt kanske stundande eller bakom knuten, det är ju vid adenokarcinom ett läkemedel som heter solbetuximab, som är sedan i fjol godkänt i Europa. Och det är då antikropp riktat mot det som heter Claudin-18-2, som är ett tight junction-protein som exponeras, som finns i ventrikelslemhinna och exponeras vid cancerutveckling. 30-40% av ventrikelcancerna har detta på övre uttryck. Och där har man sett i studier då att lägger man till solbetuximab till standard kemo så får man ett par, tre månaders förlängd medianöverlevnad. Så att där väntar vi nu på TLV, NT-råds bedömning om det är ekonomiskt försvarbart. Så att det får vi väl se om vi får besked nu i sommar. Och då är det en ganska stor patientgrupp, 30-40% av adenokarcinomen som skulle kunna vara aktuella för det. Sen kan det överlappa då med de som skulle kunna ha nytta av immunterapi. Så att det är nog inte alla som ändå kommer erbjudas det. Och sen har det lite specifikt, det verkar mycket besvär med illamående kräkningar under infusionen där som man måste ju under lång tid. Så den verkar ganska besvärlig.
Okej, okay. Ja, vad spännande. Hur är det med, är det några ADC-er på gång?
Ja, det finns ju en som är godkänd i Europa, trastuzumab deruxtecan, en HER2. Så där är den ju godkänd i andra linjens palliativa behandling. Där har ju NT-rådet kommit med en avvaktarrekommendation. Och det är väl för att vi har ännu inte data från den randomiserade fas 3-studien.
Okej, men det kommer, hoppas vi.
Den tror vi på.
Om du skulle skicka med något slags take home message för ST-läkare och underläkare som ska träffa patienter med de här sjukdomarna. Har du något särskilt som du tycker de ska ta med sig och ha i bakhuvudet?
Ja, men det är en kul patientgrupp arbeta med. Det är trevliga kollegor som håller på med de här cancerna, både kirurger och onkologer. Det är båda könen, det är många olika behandlingsmodaliteter. Det är lite komplext, vilket kan vara lite så skrämmande i början, men som gör det lite roligt efterhand också, att det är inte så straightforward längre. Så måste man tänka på det här med se till att patienten nutrerar sig väl. För annars kan man inte lyckas med någonting där.
Det är som att det är väldigt mycket nytt på gång äntligen inom även GI-cancer, inklusive då övre GI. Som det känns som att det har kommit väldigt mycket för en massa andra cancerdiagnoser, men nu är det äntligen ESO, eller åtminstone ventrikel, adenokarcinomen är på gång och en del andra. Precis, så det känns som att det är en kul tid att jobba med diagnosen.
Absolut, det är lite svårt att hänga med nästan allt nytt som kommer.
Det är positivt.
Ja, absolut.
Ja, vi ska tacka dig så himla mycket, David, för att du var med i vår podd.
Ja, men tack själva.
Du var ju inne på det i liksom take home message. Jag misstänker att det är de här bitarna som drog dig till GI-onkologin, eller var det något annat?
Det var nog, ofta är det sån här slump, men det var... Ja, men när jag gjorde SD, då fick man som ST-läkare inte ha mottagning, utan det var specialisterna som hade, utan man var bara på avdelningen. Men så, ja, men om du vill ha mottagning, då kan du få placera dig i Helsingborg på vår enhet där. Och då var det framförallt bröstcancer och GI-cancer. Och då tyckte jag, ja, men det här är GI-cancer är en spännande patientgrupp. Och så de kollegorna man bollade med gillade jag också. Ja, på den vägen är det.
Ja, det är spännande att höra, för det är ju ofta en blandning, liksom, intresse och lite tillfälligheter som leder till någonting många gånger väldigt bra.
Absolut.
Ja, men återigen, vi tackar dig och vi tackar alla våra lyssnare. Stay tuned för ett nytt avsnitt inom inte allt för länge. Tack för idag.